har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Vi är på väg mot 1500 likes på podden. Så att smash that like button. Jag heter Gunnar Harjus. Om du är ett lands finansminister så är Mito Gulati den sista personen du vill ska dyka upp på din flygplats.
Nobody ever wants to see me when they're doing well. I'm the last person in the world they invite to their house.
Mito, eller professor Gulati, är professor i juridik vid University of Virginia.
And my specialty is sovereign debt.
Sovereign debt, utlandsskuld, är oftast lite förenklat statsobligationer. Kontrakt som ett land säljer när de behöver låna pengar. Och som specialist på sovereign debt så dyker Mito Gulati bara upp i ett land vid väldigt specifika tillfällen. Specifika, jobbiga tillfällen.
I show up when things are really bad and they need me to read the fine print of their contract to figure out a way by which they can avoid paying what they owe.
Under eurokrisen 2010 så var det på riktigt så att journalister i krisande länder satt och väntade vid flygplatser för att se om Mito och hans kollega Lee Buckheit skulle landa. För om de gjorde det, då hade landet i fråga seriösa problem. Mito Gulati är, om man ska uttrycka det lite drastiskt, en skuldsättningens lieman.
That term has been used for me.
Skillnaden, ska väl sägas, mellan en lieman och Mito Gulati, det är att Mito inte är där för att ta död på en ekonomi. Han är där för att hjälpa den. För att lösa krisen.
I'm not sure that people who ask me for help think I fix their crises. But that's my specialty, crisis.
Och det var under ett sånt här krisuppdrag som Mito Gulati fick frågan om man kunde ordna en speciell typ av obligation.
In 2010, when I started working on Greece, I got a call from a government official saying, can you help us raise money from the Greek diaspora in the United States? We want to issue bonds. Do you know about how these are done?
Diaspora bonds, diaspora obligationer, är en typ av obligation som ett lands diaspora kan köpa för att hjälpa fäderlandet. Det som Grekland ville göra var alltså att låna pengar av greker som inte bodde i Grekland genom att släppa en obligation, alltså ett skuldpapper, som den här grekiska diasporan kunde köpa. På så sätt hoppades Grekland kunna delfinansiera sig ur sin kris.
And I had to say, I don't really know anything about these diaspora bonds.
För trots att Mito Gulati är en av de främsta på det här i världen så är diasporaobligationer en relativt obskyr grej. Men så gick tiden.
And then 2 years ago when Russia attacked Ukraine, I got a call again. And this time it was from a US government official saying we want to help the Ukrainians but you know it's going to take too long to get money through Congress. Can we design a diaspora bond so that Ukrainians who live in the United States can lend money to Ukraine to help fight the Russians.
Men än en gång.
I had to say, look, this, I don't do this. I don't really know how to design a diaspora bond program. But it got me curious.
Och när Miroglady börjar titta på det så inser han att det verkligen kan finnas någonting här. För det som Ukraina hade fattat, det som Grekland hade fattat och såklart det som även Miroglady hade fattat, det var att det finns ett inneboende problem med vanliga statsobligationer. Och kanske så kan det här vara lösningen på det problemet. Det här blev starten för Miroglady's intresse för det som det ska handla om idag. En ny slags utlandsskuld som ekonomer älskar. Som kan se till att kriser inte sprider sig, att länder löser sina problem och som kan ge marknader fördelaktiga villkor. Statsobligationernas heliga graal. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja,
det är SPP jättestolt över, för det är typ en... Det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så Miroglady, professor i juridik vid University of Virginia och statsskuldsfixer, har börjat få frågan om diaspora bonds. En speciell typ av obligationer där en stat lånar av den del av sin befolkning som bor utomlands. Det här är något som, om det används rätt, skulle kunna lösa alla möjliga saker. Det skulle kunna minimera risken för att kriser sprids, och det kan också på det stora hela bara hjälpa länder. Men innan vi kommer dit, bara en snabb genomgång av helt vanliga statsobligationer. Vi har ju tagit det här förut, men det är ändå ganska avgörande för förståelsen av allt det här. När Sverige lånar pengar så går det till så här. Statens bank, Riksgälden, skriver ett papper. På pappret står det: den som har det här pappret har rätt att få 10 miljoner kronor av Sverige om 10 år. Under tiden så kommer den som håller i pappret få en årlig ränta på 3%. Det här pappret kallas för en statsobligation, och det säljs för 10 miljoner kronor. Det är så staten lånar pengar. Sen, en gång om året, så dyker upp någon på Riksgälden med ett papper och säger: kolla, här är mitt papper. Det står att jag har rätt till 3% ränta. Och så får den här personen pengarna. Sen, när det gått 10 år, så betalar staten tillbaka de här 10 miljonerna. Då är lånet slut. Och stater använder sina papper, alltså lånar pengar, hela tiden. 2023 fanns det statliga lån till ett värde av 1,3 biljarder kronor. Inte att förväxla med engelskans billion, som betyder miljard. Inte heller att förväxla med svenskans biljon, som betyder 1000 miljarder. Utan 1,3 biljarder kronor. Det låter som en hittepåsiffra, men det är en etta med 15 nollor efter. En miljon miljarder. För att inte alls sätta det i perspektiv så kan jag säga att det finns uppskattningsvis 10 biljarder myror på jorden.
It is the crucial plumbing for much of the world's operation of finance.
Med andra ord, om man kan få den här marknaden att funka bättre så vore det en big så kallad deal för världen. För det finns ett problem med den här marknaden. Räntan som länderna betalar, den sätts i princip efter risken för att landet inte ska kunna betala tillbaka den här skulden. Det här händer ibland. Man pratar om att ett land går i konkurs eller defaultar på sin skuld. Det här gör att när ett land har det tufft och troligtvis behöver låna pengar som mest, så är det också som dyrast att låna. För landet har det ju tufft, och då bedömer man risken att landet inte ska kunna betala tillbaka den här skulden som störst. Så Grekland under eurokrisen till exempel, extremt behov av att få in pengar i sin ekonomi. Men ingen ville låna ut pengar till dem, för risken ansågs stor att de inte skulle kunna betala tillbaka. Det här är ett problem för framförallt lite mindre ekonomier och Argentina. Så summerat, när behovet av pengar är som störst så är det som svårast att få låna pengar. Det är problemet. Och det är faktiskt ett ganska stort problem. Det är det här problemet som de här så kallade diaspora-obligationerna skulle kunna vara en lösning på. Men vi ska inte ta dem riktigt än. För många framstående ekonomer menar att det finns en annan lösning på det här problemet. Och den lösningen ska vi prata om först. Ett vanligt lån, en vanlig statsobligation, där sätter man en ränta och sen så är det den räntan under hela låneperioden. Och när man har det jobbigt och behöver låna pengar så måste man teckna nya lån till högre ränta. Men alternativet, lösningen på problemet, det skulle vara att man skapar ett lån där räntan anpassas efter situationen. Ett lån där det finns vissa betingelser, contingents, kopplade till den här räntan. Den variant som många ekonomer är särskilt förtjusta i kallas för GDP-linked bonds, BNP-kopplade obligationer. Tanken med de här obligationerna är ganska enkel. När ett lands BNP växer så kan man betala mycket ränta, för det går ju bra. Man kan faktiskt betala lite mer ränta än räntan på vanliga lån. Men om landet hamnar i knipa och BNP sjunker, då betalar man lite mindre ränta. Det finns olika varianter på det här, men de flesta går ut på att den som lånar ut skulle få minst lika mycket pengar som ett vanligt lån. De flesta ekonomers förslag går faktiskt ut på att den som lånar ut skulle få mer betalt över tid. Så effekten av det här skulle vara att om det blir stökigt så kommer man inte vara tvungen att sänka landet i Nordatlanten. Istället skulle landet bara betala lite mindre ränta. Då kan landet återhämta sig och sen kan de betala lite mer ränta. Det finns också varianter av det här som inte är kopplade till BNP.
For example, for Greece, you could imagine them paying you as a function of the olive harvest or tourism revenues. Or more plausibly, for Argentina, maybe the soybean crop. Or for Nigeria, the price of oil on the global market.
Så säg, nu hittar jag på här, att Nigeria har ett lån med en ränta på 5%. Olja är deras största exportvara. Och så sjunker plötsligt oljepriset med 30%.
Nigeria doesn't have to worry about defaulting because it is all of a sudden, you know, cash crunch to pay people.
Och det här tycker ekonomer är extremt bra. För när ett land hamnar i kris så är det rätt sällan som någon egentligen tänker att det här landet aldrig kommer kunna betala tillbaka det här. Det finns såklart några undantag. Men oftast så är det bara så att de inte har pengar just nu. Det är likviditetskriser, inte soliditetskriser.
And if you look at the history of financial crises relating to government debt, for example, the big Latin American crisis of the 80s, but also subsequent crises like the Asian financial crisis and the Russian crisis of the mid-90s, or even the Euro crisis in the 2000s, a lot of it is seen as sort of short-term cash crunches, liquidity problems. And if these countries had a situation where when they were having lower GDP, they had to pay out less, maybe we wouldn't have had as many global crises.
Och det här vore ju bra såklart för de enskilda utsatta länderna, men det vore också bra för alla.
You're not just worried about individual countries going into crisis, but you're worried about spillover effects and contagion. And no context illustrates this better than the European debt crisis of 2010-2012. And if you remember, when Greece got into crisis, all of the other southern European countries, their borrowing costs dramatically increased. Rescue packages had to be put in place for countries like Ireland and Portugal, even Spain needed assistance, Italy needed assistance. This was completely unexpected. It was spillover effects from Greece. Spillover effects that cause an entire financial system to come crumbling down has a lot of negative externalities, as the economists would say. And if we could design instruments that reduce spillovers, that would be good for the international system. That's why this category of instruments is so interesting to academics.
Så det vi har här är alltså ett finansiellt instrument, en typ av lån, som skulle kunna hjälpa länder att undvika kriser. Som kan minska spridningen av finanskriser, som är en lösning på det problem som finns på världens största marknad och som skulle kunna ge bättre avkastning än vanliga lån. Det här är ett instrument som många väldigt framstående ekonomer, inklusive Nobelpristagaren Robert Shiller, älskar. Så det här måste ju vara världens grej, eller hur? Länder och traders är naturligtvis eld och lågor över det här.
The markets have not shown much interest in them.
Förlåt?
while academics and policymakers at places like the International Monetary Fund have advocated for these, you don't see them out on the market. No country really is issuing them. I mean, there's in the context of countries doing restructuring, sometimes they've issued GDP warrants, but it's really not, you can't call up your broker and get a GDP instrument typically.
Så frågan som jag och typ alla statsskuldintresserade ekonomer ställer sig är varför? Varför vill ingen ha de här obligationerna?
Well, I wish I knew, because these are just pure gold.
Men
there are a lot of theories. One is that bond investors are boring and only like fixed asset payments, and anything which has variable payment is too complicated and explodes the head of a bond investor. I don't know. I think that's silly, because the bond market is very sophisticated and these same people are able to buy credit default swaps and things like that. So it's not that they can't figure out the pricing.
Det finns en annan teori också som går ut på att det är för lätt att manipulera ett lån vars ränta är beroende av ett lands BNP.
So GDP numbers, the country decides what their GDP numbers are. And so if my payments are a function of GDP numbers, the country can just tell its accounting office, oh, maybe shave off a little bit from this year's accounting reporting of GDP numbers so that I don't have to pay as much. Now, in the one case where there was a lot of alleged skullduggery in terms of GDP numbers and the country had GDP warrants outstanding that it had to pay, this is, of course, Argentina. Take any bad instance in the global financial market and Argentina is front and center. Argentina, under Cristina Kirchner, was actually overstating its GDP numbers. Arguably, the IMF thought that. So it was overstating its numbers because it was giving her political benefit to say we're doing very well.
Det ska sägas att Argentina där och då faktiskt testade lite BNP-liknande lån.
And then the country was paying investors extra amounts because now once you overstate your numbers, your amount you owe is disproportionate to what you should really be paying. So Argentina paid millions and millions of dollars extra to investors. And then there was a new government. And the new government looked at the numbers and said, why are we falsifying these numbers in a way that disadvantages us? Let's fix it and correct it. And so they tried to correct the numbers. And then investors who really liked the old payments sued them.
Det här var 2013. Ett gäng hedgefonder stämde landet och vann. Argentina dömdes att betala 1,5 miljarder euro. I januari 2024 så bestämdes det att Argentina hade rätt att överklaga det här. Så att vi får se vad som händer. Men att ett land kan rapportera felaktiga siffror för att gynna, eller i Argentinas fall missgynna sig själva, det är ju ett problem. Men grundproblemet här, det är ju egentligen att det finns en opolitlig regim. Och det är ju faktiskt ett problem för vilken typ av lån man än ger till ett land. Man måste i alla fall ha ett visst förtroende för den man lånar ut till. Men så finns ju då en annan variant av de här obligationerna som inte är kopplade till BNP eller till priset av någon vara, och som faktiskt inte är konjunkturberoende, men som kan fylla samma funktion.
A version of GDP bonds have actually worked for one country.
Det landet efter det här. Så det finns ett grundläggande problem med statsobligationer. När länder behöver dem som mest så är de som dyrast. Många ekonomer, Världsbanken, Internationella valutafonden, alla förespråkar därför en typ av statsobligationer som är knutna till BNP. När BNP går ner så går räntan ner. När BNP går upp så går räntan upp. Det här skulle vara ett sätt att motverka den här effekten och på sikt minska risken för kriser. Men grejen då, som professor Midogolari påpekar, det är att marknaden inte vill ha dem. Varför? Det vet ingen exakt. Men det finns en annan typ av obligationer som skulle kunna ha samma effekt som BNP-kopplade obligationer som marknaden vill ha. I alla fall så vill de ha en typ av dem. Det här var alltså den typen av obligationer som vi pratade om alldeles i början. Diaspora obligationer. Det är alltså obligationer, lån, som ett land kan ta från sin diaspora. Alltså, i Sveriges fall, utlandssvenskar. Ni kanske minns, både Grekland och Ukraina ringde till Midogolari för att fråga: kan du hjälpa oss att lösa diaspora obligationer? Och Miru var tvungen att säga: sorry, jag vet ingenting om det här.
I don't really know anything about these diaspora bonds. Other than, I think Israel uses them and you should talk to them.
Israel, alltså. Israel är det land som är det stora föredömet vad gäller diaspora obligationer. Och Midogolari började därför studera Israels användning av de här obligationerna. Hur gör de det här? Hur får de det att funka?
Many of the diaspora bond programs failed very badly. They're very hard to design. But Israel, starting in 1951, has had an amazingly successful program. Israel has no funding in 1951. They basically have no economy. They desperately need funds. They were relying at that point on charitable contributions from members of the Israeli community. Well, really, there was no Israeli community. It was from the Jewish population overseas, giving money as charity to local organizations in their countries, a lot of it in the United States, and then the money would go from the charitable organization back to Israel. And the Israeli government realized a lot of the money was sort of getting lost in translation, and they desperately needed this foreign currency access.
Så det Israel gör, det är att de sätter upp ett program där man istället för att försöka nå hjälporganisationerna så försöker man nå de som ger till hjälporganisationerna. Cut out the middleman.
They hired a bunch of University of Chicago political scientists and sociologists to figure out how can they sell effectively these bonds at the retail level. They designed these programs where volunteers through synagogues and local events would sell bonds in small dollar amounts for small maturities. And they sold it as not because it would give you an investment return, although it did. It was a pretty good bond always, but because it was part of being loyal to Israel and helping Israel's development.
Allt lanserades med en stor kampanj. Första året hoppades den israeliska staten nå 25 miljoner. Istället fick man 52 miljoner. 5 år senare stod diaspora-obligationerna för 37% av Israels utvecklingsbudget. Midogolari beskriver dem som den viktigaste finansieringen landet hade fram till 90-talet.
And so they had things like birthday bonds, so you would give people presents of these little bonds of birthdays. Marriage bonds, it was again, if you went to somebody's wedding, you would give them a bond as a marriage present. Graduation present bonds. They had a huge range of these things and people would buy them.
Grejen var att de flesta köpte inte de här obligationerna som en investering utan mer som ett bidrag. Jättemånga cashade till och med aldrig in dem. Till slut blev det här ett problem för Israel som hade utestående skulder som de aldrig fick betala tillbaka. Ett tag fanns det obligationsdetektiver som jobbade med att hitta obligationsinnehavare i framförallt USA och be dem snälla casha in era obligationer. I vissa fall decennier efter att de här obligationerna hade slutat vara räntebärande. Tanken från början var att det här skulle vara ett sätt att bygga upp den israeliska ekonomin. Men det visade sig att det här programmet, det hade exakt samma funktion som de här BNP-bundna obligationerna som ekonomer älskar. De vi pratade om tidigare. Diaspora-obligationerna kan vara billigare än vanlig finansiering när de behövs som mest. Och de avkastar lite mer än vanligt när allting går bra. Så under 7-dagarskriget och Jom Kippur-kriget och Gulfkriget så var de här obligationerna avgörande för Israel. Under de här krigen så kunde landet sänka räntorna på obligationerna och få in pengar som de annars inte hade kunnat få, för att de traditionella obligationsmarknaderna hade då höjt sina räntor. Men på senare år så hade det börjat höjas röster i Israel om att obligationsprogrammet kanske är lite onödigt. Det är dyrt för att det är små belopp och många obligationer, och de avkastar rätt höga räntor under goda tider.
But after the Hamas attacks on October 7th, we see why they needed the program. Because after Hamas attacks and Israel goes on war footing, Israel's borrowing costs jump up. Because of course, the economy is slowed down and all these people have to go fight instead of working in the tech industry. And the bond market starts charging Israel a lot more. But the diaspora bond interest rates remain the same. They don't go up. And the amount of purchase of diaspora bonds skyrockets.
Den israeliska reaktionen på Hamas attacker är ju långt ifrån okontroversiell. Och det finns kampanjer som går ut på att man ska bojkotta och divesta i de här obligationerna. Men om man tänker bort vad pengarna faktiskt används till, och jag vet, det är omöjligt, men om man tänker bort det, så kvarstår det faktum att obligationerna funkar när den israeliska staten säger sig behöva pengarna som mest. Mindre än en vecka efter Hamas attacker så hade Israel fått in $1 miljard genom de här obligationerna.
I am not a fan of war. I think that war financing is not my ideal way of using the bond market. But these kinds of programs can help countries that get hit, for example, by severe weather events. I'm from a poor part of India, and we get hit by cyclones, and lots of people die, and there are landslides and things like that. And you need emergency financing. And if you have to depend on the World Bank or the IMF to give you the financing, it's slow and it's not enough. But if you had a diaspora bond type program, you could help yourself, and that would be good. It would help the global financial system.
Men det som är konstigt, det är att Israel är i princip det enda exemplet på ett land med en idag fungerande diaspora-obligationsmarknad. De här programmen är såklart mest relevanta för länder som A har stora diasporor och B är fattiga. Så det kanske inte är så konstigt att inte Sverige har ett program för Spaniens svenskar. Grejen är att inget annat land än Israel har lyckats få till det här. Vilket då än en gång leder till frågan varför. Och här finns det också teorier. Teori 1. Det är något speciellt med den israeliska diasporan.
I don't agree with those who say that there's something so special about the Israeli diaspora that this cannot be replicated.
Mito menar att de här obligationerna bygger på en amerikansk krigsobligationsmodell och att det faktiskt har funnits mer eller mindre fungerande irländska obligationsprogram. Problemet är inte diasporan. Problemet är staten som ber om att få låna pengar.
I take the view that you can design the program, but you have to think about it, and you can't just snap your fingers when Russia attacks as in the Ukrainian case, and in 3 weeks put in place a program. These programs take years to put in place, but you also need to have a credible government. You can't have a government that is known for stealing the money. People have to trust that you're going to take the money and do the right thing with it. They are long-term loyalty and gift-based relationships rather than short-term financial return-based relationships. So I think that it only works if you are credible.
Vilket tyvärr regeringarna i många länder som skulle behöva det här som mest inte är. Med det sagt, Mito tror inte för den sakens skull att det bara är att droppa tanken på den här typen av obligationer. varken BNP-obligationer eller diaspora-obligationer. Han tror på deras kraft och han tror framför allt på deras anticykliska rörelser. De är inte som dyrast när de behövs som mest. Och kanske, om man tänker lite bredare, så går det att hitta ett användningsområde där de faktiskt slår.
One area where there's a lot of interest in Northern Europe about using some of the ideas behind diaspora bonds is with green financing, green bonds. And whether or not you could do green bonds, I mean, many Northern European countries issue green bonds, you could do them in the same way that you do diaspora financing by doing it in small local retail issuances, as opposed to right now, most green bonds are just issued to institutional investors. The same people who buy a regular bond, they also have a green portfolio. And if things go wrong, they just behave the same way they do in any other bonds. But if you could capture an entire new class of investors that were deeply loyal to your green goals, this diaspora bond idea could work. The caveat, of course, is it's really hard to make it work. I would not be surprised if somebody comes up with a product one of these days and then it goes gangbusters. I mean, if crypto, people can buy crypto, that like they don't even understand what they're buying and they can give billions of dollars to Sam Bankman-Fried, why shouldn't GDP index bonds work? It's a lot simpler and you can actually understand what's going on. So I don't really know. That's what makes finance fun.
Kapitalet är slut för idag. Jag som gjort avsnittet heter Gunnar Harjus. Vi är tillbaka igen på fredag. Hej då!